att få vara här i brukskyrkan. Jättehärligt. Så härligt att höra de här avklippta orden. Skellefteåmålet. Man kommer in till stan. Det är fantastiskt. Jag rullade in här med bussen i morse. Det är ju så vackert nu. Vackert ute. Det låg lite is på våran lilla sjö. Jag vet inte om det har hunnit börja lägga här. Men det är på gång. Det är på gång. Ja, men som sagt, jag är ju pastor uppe i Boden, i Pingstkyrkan där. Känner ju igen många utav er. En del nya ansikten tror jag också. Härligt. Hanna frågade om jag ville komma hit och hälsa på er. Besöka er. Eftersom jag också jobbar för Pingst en del med att resa runt. Och informera om kyrkoavgiften också. Så det kommer jag göra bara precis i slutet på gudstjänsten. Och så predika, dela någonting från Guds ord. Och det vill jag jättegärna göra. Att få besöka Ursviken är ju alltid en innest. Vi har varit här en del med kompisar, men jag har också fått möjlighet att besöka den här församlingen. Vi pratade om det i bilen hit, om det var typ 4-5 år sedan och sånt. Så det är härligt. Innan jag börjar så vill jag bara be en bön. Herre, tack för att du är här. Tack för din närvaro. Tack för att du inte är långt borta från någon av oss. Utan du känner våra hjärtan. Och därför ber jag bara att du ska öppna ditt ord för våra hjärtan. Och öppna våra hjärtan för ditt ord. I Jesu namn ber jag. Amen. Fantastiskt att också få se en leende människa. Som har fått betyda så mycket för den här församlingen. Död och smärta är ju en del av vårat liv på olika sätt. Och jag vet inte hur mycket ni har koll, men i Boden så har vi haft det ganska tufft under en ganska lång tid. Med olika saker som har dykt på. Däribland mycket död och smärta också. Och jag har personligen också varit drabbad av cancer för några år sedan. Det var en svår tid för mig och för församlingen. Och i det så kan man ju fundera så här, men okej, vad kan jag fortsätta predika? Kan vi fortsätta att vara församling? Hur funkar det nu? Det skakar ju om, kris gör ju det. Det skakar om oss på olika sätt. Och det har det gjort för oss också i Boden och för mig också. Och då kan man ju fundera, hur gör man det här? Hur är man människa mitt i det här? Hur bär man en tro i det här? Vart är Gud i det här? Och när jag funderar på det så har jag landat i att amen, Gud är densamme. Gud är densamme igår, idag och imorgon. Hans ord står fast. Gud är fortfarande livet. Gud är fortfarande den som bär hoppet. Gud är den som vill oss tillsammans som församling också. Gud är den som vill låta oss få vara varandras gåvor. Gud är densamme. Gud är också hjälpen och trösten i nuet. Så vad är bättre än att fortsätta peka på honom? Att fortsätta möta varandra? Att fortsätta vara de som han har skapat oss till? Jag kan inte tänka mig något bättre. Och därför så tänker jag att oavsett vart vi är i livet, oavsett om det är liv eller om det faktiskt också är död, så är det honom som vi får bara låta våra liv landa i. Honom som vi också får fortsätta peka på. Och det får ni göra tillsammans som församling. Det får ni göra enskilt, men som församlingskropp så gör ni det också på ett alldeles specifikt sätt. På ett alldeles unikt sätt också för den här bygden. Ni är en välsignelse både som enskilda men också som gemenskap. Och om jag ska tänka att jag ska komma hit med någon slags uppmuntran till er, så tänkte jag att uppmuntran det är bra. Jag kan stå och säga här att ni är bra och att ni behövs. Och att Gud har tänkt något, att han är huvudet för församlingen och så vidare. Men i min sfär så är alltid uppmuntrat kopplat till en utmaning. jag jobbar också som instruktör på ett gym, och därför så är alltid den här lilla utmaningen något som också är drivet, något som också gör att man får en sån här när man har uppmätt nivåer i en människas liv, när man har som allra mest endorfiner och driv i kroppen, den allra bästa känslan i kroppen, den är inte när man ligger på en solstol på Hawaii, även om man tror att det är då, om man kanske tänker att när jag kommer dit och bara får slappna av och lägga mig där och njuta, då mår jag som bäst. Utan faktiskt så de högsta nivåerna uppmätt i en människas kropp, det är faktiskt när man jobbar med något som man tycker är roligt, då man får utlopp för det man har och där man märker att man kan göra skillnad. Så en utmaning, det är bra. Det är bra grejer för oss. Så jag ska ge er en utmaning idag. Och jag kommer läsa från Lukas evangeliet 18:35. Om ni brukar gå i kyrkan och läsa Bibeln så kommer ni att känna igen det här stycket. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom: du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Jesus är på väg in i Jeriko, och så sitter en tiggande blind man precis vid ingången där som börjar ropa efter honom. Han ropar efter Jesus, Davids son. Om det vore så att den här tiggaren bara tänkte utifrån det jordiska perspektivet, så hade han ju ropat: Jesus, Josefs son. Eller hur? Men det var någonting i den här tiggarens liv som visste, anade, trodde att det fanns ett löfte av en kommande messias. Att det fanns någon som skulle komma som bar på det hopp man väntade på. Frälsaren som skulle rädda världen. Som skulle vara det här övernaturliga ljuset som skulle bryta in i världen. Därför ropar han: Jesus, Davids son. En blind man som börjar ropa efter Jesus, efter löften. Det är som att han griper tag efter de där löftena som han hade antingen läst eller hört om. Jesus, Davids son. Men det fascinerande är ju att han är ju blind. Han ser ju inte Jesus. Utan någon annan behövde berätta att Jesus fanns i hans närhet. Därför börjar han ju fråga: vad är det som är på gång? Och så säger de: jo, men det är Jesus som är i din närhet. Och då börjar han ropa efter det löftet som han hade fått tag på något sätt i sin tanke. Det fascinerande i texten är dessutom att Jesus inte går fram till honom. Utan Jesus väljer att skicka någon annan att låta den här mannen, som vi ser i ett annat evangelium kallas för Bartimaeus, att låta den blinde Bartimaeus komma till honom. Så Jesus, han gör inte som han gör bara några verser senare med Zacchaeus, där han går fram till trädet och pratar direkt med Zacchaeus. Utan den här gången väljer Jesus att säga: hörni, några av er, gå och hämta hit honom till mig. Det Jesus gör är att han kallar ledare att leda människor till honom själv. Leda den som var i behov till Jesus. Och jag tänker att uppdraget som Jesus pekar på här, det är ganska många saker i den här texten. Och det första är ju att Någon behöver berätta för människor som inte ser Jesus att Jesus är i deras närhet. Någon behöver beskriva. Det finns människor, tror jag, runt om i vårt land. Vi hör de som skriva låtar om vad finns. Hur ska vi förhålla oss till någonting? Finns det ett hopp? Finns det en Gud? Det finns så många som har tankar om att det måste finnas ett hopp. Det måste finnas något större än det vi ser och känner och vet bara med våra händer, med våra ögon. Men vi vet inte vad det är. Och då tänker jag utifrån den här texten att det behöver finnas människor som faktiskt berättar för den som är andligt blind och inte ser Gud, inte har lärt känna Jesus, att det finns Jesus runt dig. Han är nära dig. Han är din vän. Om du bara vill välkomna honom. Grip efter det löftet. Men det behöver också finnas någon som Jesus kan säga. Och ibland gör Jesus så. Ibland går han direkt till människor. Ibland kommer han in i drömmar, syner, tankar. En annan människa får komma in profetiskt på något sätt. Ibland gör Jesus så. Men här så kallar han ledare. Och därför behöver också finnas människor som säger, sänd mig. Låt mig få gå till någon annan och leda en människa till dig, Jesus. För det ser vi att Jesus här gör. Han leder. Han kallar människor att leda människor till honom själv. Varför han inte går dit, det vet jag inte. Varför Jesus gör olika, det vet jag inte. Det jag ser i texterna är att Jesus gör olika. Och att han behöver ibland ledare. Att han kallar oss att leda. Sen stod det något fascinerande i den här texten. Det stod, det som gick främst sa åt honom att vara tyst. Och jag har tänkt, när jag bad över den här texten, så tänkte jag att vi som kristna, vi är ibland bra på att tysta. Och min uppmaning till oss som församling och till mig, det är att lyssna istället för att tysta. Att börja lyssna på vilka rop som finns. Vilka rop som, vilka frågor som finns. För det är så lätt. Om ropen inte låter som vi är van vid, eller som vi kanske tycker att de borde låta, att vi försöker tysta det istället. Jag tror att många rop efter Jesus kommer i form av ifrågasättande och frågor. Jag tror att mycket som är tryck och ifrågasättande av tron, av ett kristet liv, handlar egentligen om nyfikenhet och en fundering. Det du bär, håller det? Det du har i ditt liv, är det faktiskt något att satsa på och tro på? Hur funkar det egentligen på riktigt? Och så frågasätter man och trycker lite grann. Och om vi då som troende, som följer Jesus, går i försvarställning och tystar och försöker få bort allt som är lite tryckande och jobbigt, då tror jag att vi missar de här ropen efter Jesus. Vi missar längtan efter att hitta Messias. Hitta den som faktiskt kan frälsa mig. Hitta den som faktiskt kan vara ett hopp genom liv och genom död. Så lyssna istället för att tysta. För jag tror, och det är fascinerande att det står, de som går främst försöker tysta. Man är så ivrig för Jesus. Man vill så mycket. Och så blir det lite jobbigt de här som kanske är annorlunda. Eller det. Men lyssna istället för att tysta. För vi människor har så lätt att tysta. Jag tror verkligen det. Jag kan se det i mitt eget liv ibland. Och i berättelserna så vill Jesus välkomna människor. Han vill välkomna den här mannen, Bartimaios. Men vi ser också hur han vill välkomna på andra ställen. Han vill välkomna barnen. När lärjungarna vill tysta barnen. Nej, men de funkar inte i församlingen på det sättet vi vill att det ska funka. Nej, men då, nej, det är de vuxna som är boxade på det här sättet. De får Jesus ta emot. Men Jesus tar emot barnen. Han säger att lärjungarna är helt ute och cyklar. Lite senare, precis i kapitlet senare, så försöker man tysta lärjungarna. De kommer i lovsång. Och så säger fariseerna: mästare, kan du inte tysta dina lärjungar? Och då säger han: nej, men vet ni, om de tystar så kommer stenarna att lovsjunga mig. Så det är så lätt att vilja trycka undan och tysta det som inte ser ut som vi kanske tycker att det borde. Både i lovsång, men också i nödrop, i klagosång, i frågasättande. Så lyssna istället för att tysta. Både nödropen och glädjeropen vill Jesus ta emot. Han vill ta emot människor som kommer till honom. Oavsett om de kommer provocerandes eller jublandes. Då får vi lyssna istället för att tysta. Om du vill ha ett tema på den här predikan, om det är något du ska komma ihåg idag, så är det: lyssna, någon ropar. Bartimaeus, han ropade efter Jesus. Och Jesus lyssnade på hans rop och kallade honom till sig. Och jag vet inte hur det är för dig, men ibland så är vi den som sitter och ropar efter Jesus. Och han hör ditt rop. Om du är den idag, då hör han ditt rop. Då får du spegla dig i den här texten som den ropande personen, den behövande människan som Jesus bjuder till sig. Och så frågar han: vad vill du att jag ska göra för dig? Men utmaningen för församlingen, det tror jag är att också spegla sig i det Jesus gör. Hur Jesus möter en människa som ropar. En människa som behöver. Vi är ju alla i olika omständigheter. Och jag tror att ibland så sätter vi oss i den här behövandes position alldeles för mycket. Vi får komma till Jesus och han vill komma med sina goda gåvor. Men han vill också använda oss. Han vill också att vi ska få vara gåvor till vår omgivning. Mitt i våra omständigheter. För ibland tror jag att vi tänker att bara om jag vore frisk, glad, allt runt omkring mig på dagverksamhet, jobb, skola, hela min familj, om allting var perfekt på plats, då skulle jag ha energi och kraft och glädje att kunna få visa på Jesus för någon annan. Och då tänker jag att då kommer inte jag att visa på Jesus en enda minut i mitt liv. För så ser inte livet ut. Våra omständigheter är ju upp och ner. Och går det bra på några parametrar, ja, men då är det typiskt att något annat kraschar eller faller. Eller man får brottas med. Men jag tänker att mitt i våra omständigheter så kallar Gud sin församling att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Mitt i det som är vårt liv. För vad var Jesus på för plats i den här berättelsen? Det står ju inte uttryckligen i texten, men vi kan ju tänka oss. Jesus, vart var han på väg? Han var på väg till Jerusalem. Vad skulle han göra där? Dö. Vad var han i för mindset när han kommer gående där på väg in till Jeriko och senare till Jerusalem? Vad tänkte Jesus på då? Ingen av oss vet ju när vi ska dö. Men Jesus visste ju det. Han förutsåg det till sina lärjungar. Han hade ju det i sina tankar. Han visste vad som väntade honom. Han visste att han skulle bli utelämnad, torterad och dödad. Vart var han i sin tanke? Jag tänker, eftersom han var människa, måste han ha brottats oerhört mycket med det. Och det ser vi ju senare också när han är i trädgården och gråter blod till och med. Han har sån kamp över sin situation. Men han är inte bara på väg till Jerusalem, ska frälsa världen, göra sin grej, Utan mitt i det så hör han en blind tiggare ropa efter honom. Mitt i det så stannar han upp och låter sig göra sig tillgänglig och betjäna en annan människa mitt i Jesu omständigheter. Och jag tror att det finns en uppmaning och en välsignelse för oss att göra det mitt i våra omständigheter. Förra året, nu börjar det snart vara ett år sedan, så som jag sa så hade jag cancer för 3 år sedan. En spridd extraktscancer i min kropp och i hela buken. Så jag fick göra en jättestor operation och jag fick cellgifter, tappade allt hår. Och ni som kan någonting om sånt här, ni vet ju att en spridd cancer i buken är ingen bra grej att ha haft. Så att jag blir friskförklarad om 2 år. Det hoppas jag ju att jag får komma till den punkten. Men jag mår bra idag. Jag vill bara säga det. Och jag känner mig väldigt trygg och lugn. Det är ingenting som går och triggar en massa. Men när kroppen sätter igång så vet jag att saker och ting sätter igång. Har man varit i de passagerna så är man direkt tillbaka dit när någonting sätter igång. Och för 1 år sedan gjorde det. Då började jag akut ont i min mage. Jag kunde inte ens stå upp. Det var första gången jag gjorde det efter cancern. Vilket såklart triggade en massa saker. Många tankar och mycket så. Vi for till vårdcentralen. Och på vårdcentralen sa de bara, nej men vi vill inte ha dig här. Far till akuten. Jag for till akuten och på akuten sa de, nej men du, det är ingen idé, du sitter i väntrummet. Du får gå in i det inre rummet. Och när de väl tittade i min journal och skulle börja prata med de andra om vad som stod i min journal så slutade det med att jag höll för mina öron. För jag ville inte höra vad de sa. Vården kan vara ganska krass ibland. Sen gick det här över lite grann. Men det låg fortfarande på i 10 dagar av smärta. Och ni som har levt med smärta, ni vet vad som händer i kroppen. Man blir helt slut. Man blir helt matt. All energi dräneras av smärta. Så jag var darrig. Jag var väldigt svag. Och när jag låg där på sjukhuset skulle vi ha en planering om våran kommande första adventsgudstjänst. Då skulle jag både predika och döpa. Och jag kände att predika, jag har ingen aning om jag överhuvudtaget kan stå upp på söndagens gudstjänst. Så predika får någon annan förbereda så att jag inte har det. Däremot dopet. Jag skulle få döpa våran 21-åriga Maja. Så hon hade blivit frälst bara några år tidigare men ville vänta till coronan var över för att kunna döpa sig med hela församlingen. Hennes familj och släkt har i stort sett aldrig haft med kyrkan att göra. Och hon ville ju att alla de skulle ha möjlighet att komma dit. Och hon ville definitivt att jag skulle döpa henne. Det var hon väldigt bestämd på. Så jag tänkte att, men hjälp, hur gör vi med dopet? Säger jag att jag inte kan döpa, då kommer vi skjuta upp det här dopet. Och hon har ju längtat så mycket och så länge efter det här. Så jag tänkte att, nej men ja, jag ställer inte in det än. Utan jag väntar och ser lite grann. Vilket jag gjorde. Jag sa att nej men predikan får någon annan ta. Dopet, det står fast. Vi kör. Förhoppningsvis. Vi ser lite grann. Och när det då närmar sig så kände jag att ja, jag är riktigt svag. Men nej, det går. Det går. På morgonen på söndag när jag kom till gudstjänsten. Så har inte vi som ni har att vi har uppfylld dopgrav alltid utan vi fyller upp den när vi väl ska döpa. Grejen var den att det var min pappa som skulle fylla upp våran dopgrav och han hade glömt sätta i proppen. Så att när vi kom där som tur var ändå ganska tidigt så insåg vi att nej, det spolade ju bara rakt igenom. Så vi satte i proppen, vi spolade, vi bar hinkar till nästan 10:55. Och vi fick inte upp nivån riktigt så högt som vi hade velat. Vilket gjorde att ni som har döpt vet att när det är lite vatten så blir det tungt att vara dopförrättare. Och jag som var alldeles darrig och svag tänkte bara, hjälp, hur ska det här gå? Men det gick bra. Maja blev döpt. Och ni vet, Maja, hon var en sån här tjej som bara sprudlade av ord och glädje och tro. Och... Men hon hade inga ord. Hon hade bara tårar. Hon var helt, helt fantastiskt glad. Det var den första advent. Och sen då den 18 december så ringde Majas mamma och berättade att hon hade omkommit i en bilolycka. Det finns få saker som jag kommer vara så tacksam över som att jag faktiskt valde att döpa Maja. Det är få saker jag i mitt liv kommer vara så tacksam över. Ibland är det så att vi behöver se bort ifrån våra egna omständigheter och bara fortsätta göra det vi tror att Gud kallar oss att göra. Mitt i det som är vågskalpet av livet. Mitt i det som är det fruktansvärda, svåra, smärtsamma. Det innebär inte att vi aldrig ska vila. Att vi inte ska lyssna på kroppen. Att vi inte ska ta vara på oss själva och de som är närmast oss. Ja, men ni fattar. Det innebär inte att vi ska vara mattor som andra får trampa på. Men det kan innebära att vi ibland går bort från vår egen bekvämlighet. Att vi ibland sätter något annat före. För att det kommer också att få komma tillbaka som kanske de allra vackraste, viktigaste stunderna för oss själv. När vi får se människor komma till Jesus. Det här evighetsvärdet som inte bara är det mänskliga värdet. Det är för stunden sköna och bekväma. Utan det som också genljuder bortanför allt vi vet och ser. Mitt i det som är våra egna omständigheter så får vi lyssna på den som ropar. Det finns något av den här utgivande kärleken som är så stor. Och som är så annorlunda än vad vi tänker i vårt samhälle. Jag tror att Jesus utmanar oss till den. För i Johannes 4:34 så står det, när Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn, så står det så här, att Jesus säger, jag har mat att äta som ni inte känner till. Och så säger han, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Jesus pekar på att det finns en mat. Alltså ni vet vad mat är för kroppen. Det är energi, det är kraft, det är uppbyggnad. Och det finns en mat för kroppen som inte bara är den jordiska maten. Utan som är något annat. Det finns en mat som Gud har för oss. Som är något annat. Som också är energi, kraft och uppbyggnad. Men för vår inre människa. Och det tror jag är att göra, precis som Jesus säger, att göra det Gud vill att vi ska göra. Det finns uppgifter, det finns tillfällen då Gud kallar oss att leda någon annan till honom. Lyssna in hans andes maning, lyssna på den som ropar och kunna få möta det behovet i just den stunden. Det är en annan typ av mat. Men den behöver vår själ minst lika mycket som vår kropp behöver den fysiska maten. I våra omständigheter så finns det mat att äta från himlen. Och ibland är det tufft. Ibland är livet svårt. Men mitt i det finns det gåvor. Så finns det människor. Så finns det saker som blir till välsignelse i det vi har. Och sen säger ju då Jesus det här som jag tycker är så befriande. För jag vet inte hur du känner. Ibland blir jag så här, åh hjälp. Hur ska jag kunna berätta för någon om Jesus? Hur ska jag kunna möta någons behov? Hur ska jag kunna... Och så känner jag mig själv otillräcklig. Men då älskar jag det Jesus säger i den här texten. Han säger bara, vad vill du att jag ska göra för dig? Det behöver inte vara svårare än så. Det kan vi säga. Allihopa här skulle kunna säga det till någon annan som vi känner. Det behöver inte vara ett fullblodsvittnesbörd. Det behöver inte vara allt på plats, jag vet allting. Okej, nu går jag in här med apolitiken i Bibeln, Gamla testamentet, nu kör vi. Det behöver inte vara det. Det kan vara frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Du vet, så enkelt kan det vara. Men också så läskigt att fråga en sån fråga. För tänk om de då säger något som jag inte kan göra. Typ, ja, men kan inte du be för mig? Jag vill bli frisk, jag har ont här. Och så faller vi i den här känslan av, wow, hjälp, hur ska jag kunna göra det? Jag är ju bara en människa. Och tänk om det inte händer. Och så laddar det på med en massa rullians i våra tankar. Men då älskar jag det Josef säger till munskänken och bagaren i berättelsen. När Josef är i fängelset så kommer en munskänk och en bagare dit och så får de varsin dröm. Känner ni igen det här? Många av er känner igen det. Då får de varsin dröm. Och så vaknar de på morgonen helt, men vad betyder det här? Och så går de till Josef och så säger de så här. När Josef kom in till dem på morgonen såg han att de var upprörda. Han frågade faraos hovmän som satt i förvar med honom i hans herres hus. Varför ser ni så sorgsna ut idag? De svarade honom, vi har haft en dröm och det finns ingen som kan tyda den. Josef sa till dem, att ge tydningen är Guds sak. Berätta för mig. Vad har det med något att göra? Ja, men hörde ni arbetsfördelningen? Att ge tydningen är Guds sak. Berätta för mig. Vet, när du kommer med ditt, vad vill du att jag ska göra för dig? Då behöver du också tänka, vad är det för arbetsfördelning här? Vad är det som är Guds sak i det jag möter? Och vad är det som är, det här kan jag ta emot. Jag får lita på att har Gud sagt att vi ska be för sjuka, då får jag göra det i Jesu namn. Och sen är det Guds sak. Arbetsfördelningen. Det gör att vi blir frimodiga. Vi ska inte ta på oss det Gud har. Det som ligger på honom. Utan vi får ta på oss det vi har. Det vi får komma med. Att vara händer och fötter. Att vara ett ord i rätt tid. Att få göra det lilla vi kan. För det är det stora i Guds rike. Vi får vara de där bröden och fiskarna och så får han välsigna det. Och det är Guds sak. Det får vi lita på. Så i våra omständigheter, våga lyssna på den som ropar. Våga fråga, vad vill du att jag ska göra för dig? Och våga lita på att Gud, han gör det han ska göra. Och vi får göra det vi kan. Jag hade kunnat säga, lyssna, många ropar. För jag tror att det är många som ropar efter hopp idag. Jag tror att det är många som ropar efter kärlek som består, som inte sviker. Jag tror att det är många som ropar efter liv. Jag tror att det är många, jag uppfattar att det är många som också är rädd för döden. Nu när vi har varit kring mycket död i vår församling så hör ju vi det jättemycket runt omkring oss av arbetskollegor, av skolkamrater och så vidare. Där det finns mycket rädsla för döden. Man vill inte ens gå in i de rummen för de är så obehagliga. Så jag tror att det finns många som ropar. Men jag vill säga att, jag vill ändå bara säga, lyssna, någon ropar. För tänk om det i oss var och en finns en person som finns i vår närhet som ropar efter Gud. Tänk hur många vi är här inne. Tänk hur många förvandlade liv det skulle kunna bli som får syn på vem Jesus är, som får sina ögon öppnade för att det finns kärlek, det finns hopp, det finns någonting bortanför döden. Lyssna, någon ropa. Vem är den någon i ditt liv? Vem är den någon nära dig? Det har jag ingen aning om. Men vet ni, Gud vet det. Och Gud är redan där. Han är redan i närheten. Det som kan behövas är någon som säger, du, Jesus är här omkring dig. Jesus är nära dig. Det kan behövas någon som leder till Jesus. Det kan behövas någon som lyssnar istället för att tysta. Mitt i de omständigheter där du och jag står i. Avslutningen. Uppenbarelseboken 22:17 står det. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Ni vet, när anden, Gud själv och bruden, församlingen, du och jag, när anden och bruden säger kom, så finns det ett livets vatten att dricka. Då finns det en öppning till något heligt, fullkomligt. Något som Gud har tänkt för varje människa. Då finns det en inbjudan. Du och jag, vi får vara församlingen. Vi får vara bruden som säger kom. Och Gud får säga sitt kom till människor. Och så får vi tillsammans visa att det finns liv i överflöd. Det finns någonting som är så mycket större än det här vi ser med våra fysiska ögon. Och det fick Bartimaeus uppleva. Han fick i tro se vem Jesus faktiskt var. Att det han grep efter, den Messias han anade, Davids son, att det var löftet, det var den som stod framför honom. Och det fascinerande var, jag vet inte om du har kommit hit med en känsla av att Jesus möt mig, och tänk om jag bara fick ett möte med Jesus. Det fascinerande var att Bartimaeus möte med Jesus blev till lovsång för de andra redan troende. De behövde inte själv möta Jesus, utan de behövde se en annan som fick göra det. Och då steg lovsången. Jag menar, Bartimaeus, han blev ju lovsångsledare här. För vad stod det i slutet? Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Bartimaeus blev lovsångsledare. Helt plötsligt så väcktes tacksamheten, glädjen, tron, för att de såg vad som hände med Bartimaeus. Så ibland när vi själv längtar efter mer av Gud, så tror jag att den här utmaningen är en nyckel för vår egen lovsång, vår egen längtan, vår egen bild av tron som får växa i våra liv. Det är att faktiskt leda någon annan till Jesus. Att faktiskt få se och lyssna på den som ropar och gå med det man har. Jag tänker bara så här i avslutningen att jag vill be tillsammans med er. Och jag vet inte vad du vill be för. Du kanske är den som just nu inte ser Jesus. Som just nu känner att jag är blind. Jag har ingenting. Jag har inte hopp. Jag ser inte. Så tror jag att det här får vara en uppmaning till dig. Att gå till honom, och han frågar dig, vad vill du att jag ska göra för dig? Och så får du beskriva det för honom. Vad är det du längtar efter? Vad är det du behöver? Men det kanske är så att du känner att jag behöver den här utmaningen. Jag behöver lyssna på någon som ropar runt mig. Och då vill jag bara be att anden ska få öppna dina andliga ögon, dina andliga öron, din blick och din hörsel, så att du ser och hör vem han är, vad han har gjort för dig och vad han också vill göra för de som finns i din närhet. Vi ber. Herre, tack för att du är här. Tack för att du är allsmäktig. Tack för att det finns ingen som du. Och tack Jesus för att du går vid vår sida. Ibland så ser vi dig så tydligt, men ibland så är vi så blinda för det. Men tack för att det står i ditt ord, att det är sant att du har sagt att du är med oss alla dagar. Och Herre, nu vill jag specifikt be för den som känner att men jag ser inte. Jag vet inte. Det finns ingenting att rikta kompassnålen mot. Herre, då ber jag specifikt för den människan. Att du ska uppenbara dig. Att den personen ska få närma sig dig. Och att du får betjäna den precis med det den behöver. Jag ber om tro, jag ber om hopp, jag ber om kärlek. Jag ber att du gör bara det du kan göra. Uppenbara dig själv. Så som den du är. Messias, frälsaren. Och Herre, jag vill också be för mig. Och jag vill be för oss som känner att Herre, vem är den här någon i min närhet? Vem är den här någon som ropar runt omkring mig? Hjälp mig Herre att se. Hjälp oss att lyssna och inte tysta. Hjälp oss, Herre. Ge oss frimodighet att kunna fråga, att kunna finnas där mitt i det som är våra omständigheter. Ge oss kraft, ge oss mod och ge oss timing med din ande av profetiska ord. Av profetisk bakning eller telefonsamtal eller vad det nu än är Herre som handlar om timing, för att människor ska förstå att det inte bara är i människors kraft det sker, utan det är genom din helige ande. Att du verkar, att du är där, att du ser, att du vill människor. Därför ber jag om välsignelse för varje hjärta som just nu bara längtar efter mer av dig. Tack för att du har gett oss frimodighetens ande. Jag ber om välsignelse för den här församlingen. Att det som gemenskap ska få vara den som lyssnar på dem som ropar Herre. Tack för det. I Jesu namn ber jag. Amen.